Välkommen! Idag ska vi göra något lite annorlunda. Vi ska försöka förstå hur en specifik skola funkar på insidan. Hedda Visingsskolan i Härnösand där vi pratar om.
Mm.
Vi har fått tag på en hel hög med deras interna veckobrev från hösten 2025. Sjökortet kallar de dem. Plus lite andra papper om mål och rutiner och sånt.
Precis, och det är ju det som är spännande här. Det är liksom deras egen kommunikation internt till personalen.
Ja, inte någon polerad extern rapport.
Nej, exakt. Så det ger en ganska unik inblick i vad ledningen tycker är viktigt, vad som händer i vardagen och hur de jobbar mot sitt mål då. Att vara en god miljö för utveckling och lärande.
Så vårt jobb idag blir att försöka koka ner vad de här dokumenten egentligen säger om pedagogik, elevhälsa, internationella samarbeten och alla de där små rutinerna som får hjulen att snurra.
Mm.
Häng med när vi liksom försöker packa upp det här. Förstå Hedda Visingsskolan lite på djupet. Och man kan ju nämna direkt, de firar 10 år i höst, hade en logotävling för eleverna.
Ja, just det. Det är ju en kul detalj.
Visar ju att de vill ha med eleverna, tänker jag.
Absolut. Men om vi zoomar ut lite från loggor och sånt och tittar på de stora dragen i det här materialet, vad är det som sticker ut mest?
Ja, vad säger du?
Jo, men det är nog en väldigt tydlig ambition att hela tiden bli bättre.
Okej, ständig förbättring. Det låter ju bra, såklart. Men hur syns det? Blir det mer än bara ord på en papper?
Ja, det tycker jag nog. De tjatar ganska mycket om systematiskt kvalitetsarbete.
Just det. Vad betyder det? Enkelt förklarat.
Ja, alltså i grunden handlar det väl om att man har system för att följa upp och utvärdera det man gör. Att man inte bara kör på som vanligt utan faktiskt kollar om det funkar och försöker göra det bättre.
Så man ska basera beslut på fakta och analys. Inte bara gå på känsla.
Precis så. Och de försöker göra det här begripligt också. Ett ganska kul exempel är i sjökortet från vecka 42. Där tar de hjälp av ChatGPT för att förklara begreppet beprövad erfarenhet.
Vänta, ChatGPT för att förklara ett pedagogiskt kärnbegrepp. Internt?
Japp.
Det var oväntat, men modernt får man väl säga. Vad säger du om skolan?
Det visar väl på en ganska pragmatisk syn, tänker jag. Att man använder de verktyg som finns för att göra svåra saker lite enklare att förstå. Och definitionen de fick fram var ju tydlig.
Vad var det?
Att det handlar om arbetssätt som har prövats i praktiken, diskuterats, dokumenterats och systematiskt visat sig funka. Metoder med lite tyngd bakom, helt enkelt.
Intressant. Och för att få till den här förbättringen, skapar de särskild tid för det? Jag tänker på de där Wising-dagarna som nämns. Vecka 43 var det väl?
Ja, precis. De beskrivs ju som specialdagar med ett annat upplägg. För sånt som kanske inte får plats i vanliga schemat. Studiebesök, föreläsare, muntliga prov.
Sånt som kräver lite mer sammanhållen tid.
Exakt. Och en viktig poäng där är ju också att lärarna ska få tid. För planering eller efterarbete.
Det låter ju smart. Men det antyder kanske också att vardagen är ganska pressad om man behöver specialdagar för sånt.
Jo, det kan man nog tolka det som. Att man aktivt måste skapa de här luckorna. Ett annat exempel på strukturerat utvecklingsarbete är ju samarbetet med Vendela.
Grannskolan? Ja. Vad gör de ihop? Det nämndes i vecka 35 och 36.
De ska sambedöma nationella proven. Svenska, engelska, matte.
Okej, varför då? Förutom att det kanske är trevligt att ses.
Nej, men det uttalade syftet är ju att öka rättssäkerheten och likvärdigheten. Att lärare från olika skolor bedömer tillsammans. Ja, då kalibrerar man ju bedömningarna. Minskar risken för att det blir olika beroende på vilken skola man går på.
Makes sense.
Och de har också avsatt tid specifikt i vecka 43 för ämneslagen att snacka om just anpassningar vid proven, också ihop med Vendela. Så de verkar vilja gå på djupet där.
Och för att allt det här ska funka så måste ju alla veta vad som gäller. Jag såg att varje sjökort har en punkt. Veckans aktualiserade rutiner och riktlinjer. Med länkar och allt.
Ja.
Det var allt från betyg V43 och AI V37 till läxor V40.
Precis. Och den där detaljnivån att ständigt påminna och länka till rutinerna, den är nog rätt central. Skapar tydlighet, förutsägbarhet.
Mm.
Och det leder ju ganska naturligt in på hur de jobbar mer direkt med eleverna då. Deras vardag och välmående.
Just det, för målet var ju den där goda miljön för utveckling och lärande. Hur märks det i elevfokus?
Dels genom att de faktiskt jobbar med trivsel. De kör trivselenkäter, nämns i vecka 43. Och resultaten tas upp på mentorstiden.
Aha.
Ja, då får klasserna diskutera. Vad är bra? Vad kan bli bättre? Och inte minst, vad kan eleverna själva göra?
Så det är inte bara en mätning som skickas uppåt utan ett verktyg för dialog?
Så verkar tanken vara i alla fall. Att göra eleverna delaktiga. De tar också in externa föreläsare. Vecka 42 nämns en föreläsning för all personal från NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.
Okej.
Okay. Med den ganska talande titeln Även superhjältar behöver frukost.
Ja, bra titel. Signal om att personalens mående är viktigt för elevernas och att psykisk hälsa prioriteras.
Ja, precis. Det breddar ju bilden lite. Sen när det gäller mer konkret stöd i lärandet så finns det också tydliga strukturer. De har uppdaterade rutiner för extra anpassningar.
Just det, det såg jag. Nämndes i vecka 38 och 36. Vad innebär det?
Det är ju individuellt stöd, men inom ramen för den vanliga undervisningen. Och rutinen säger att anpassningarna ska följas upp och utvärderas var sjätte vecka.
Systematiskt därmed. Alltså, jag fastnade också för en ny rutin från hösten 25, den om riktat stöd. Kan du förklara den?
Ja, den är lite speciell. Nämns i vecka 38 och 37. Riktat stöd är ju mer omfattande insatser, ofta i mindre grupp eller enskilt. Typ i svenska, engelska, matte.
Okej.
Okay. Och den nya rutinen är att föräldrar eller vårdnadshavare måste aktivt tacka nej skriftligt om de inte vill att deras barn ska få det här stödet.
Oj. Det vänder ju på steken helt. Istället för att söka stöd så är stödet standard och man måste välja bort det.
Precis.
Varför gör man så, tror du?
Man kan ju bara gissa utifrån materialet, men en tanke kan ju vara att man vill vara säker på att alla som kan ha nytta av stödet faktiskt får det. Att ingen missar det bara för att en ansökan inte skickas in. Det sänker ju tröskeln.
Ja, det låter rimligt.
Sen finns det också en specifik rutin för vad man gör om en elev säger att den inte trivs i klassen. Nämndes vecka 40. Det visar ju att sånt tas på allvar.
Och det är inte bara stöd utan också ramar och förväntningar för alla. Klassrumsrutiner för studiero uppdaterades i höstas, V41. Och så är det där förväntansdokumentet som dyker upp hela tiden.
Mm, det verkar viktigt.
Vad är det för något? Det nämns i V43, 43, 37, 36.
Det verkar vara ett centralt dokument som beskriver vad skolan förväntar sig av eleverna. Och kanske vad eleverna kan förvänta sig av skolan och lärarna. Kanske även föräldrarna.
Ömsesidiga förväntningar alltså?
Ja. Det går sig igenom på mentorstid och på föräldramöten. Och elevskyddsombuden är med och jobbar med det enligt vecka 42. Syftet är väl att skapa en gemensam bild av spelreglerna. Trygghet och förutsägbarhet.
Den här tydligheten går ju ner på väldigt konkret nivå. Jag tänker på den där nya rutinen för att låsa upp elevskåp från vecka 45.
Ja, den är talande.
Kan ju låta som en strunt sak, men
ja, men den säger något. I vecka 42 förklarar de varför. Personalen fick lägga alldeles för mycket tid på att låsa upp skåp för elever som glömt eller tappat nycklar.
Känner igen det där?
Ja. Så lösningen blev att bara två specifika personer låser upp och bara på fasta tider, morgon och eftermiddag.
Vad säger det oss då? Förutom att elever är slarviga med nycklar.
Det ger ju en bild av hur skolan försöker skydda personalens tid. Att den ska gå till undervisning, inte till att jaga nycklar. Även små tidstjuvar i vardagen identifieras och hanteras.
Smart.
Och samtidigt påminns ju eleverna om sitt ansvar. Och i samma veva, vecka 43, påminns de om inneskor efter lovet. Det handlar ju om att hålla de där grundläggande ordningsreglerna vid liv.
Men eleverna är inte bara mottagare av regler. Du nämnde ju loggotävlingen. Finns det mer elevinflytande?
Jo då, det finns strukturer för det med. Elevrådet nämns, de hade kickoff och årsmöte under hösten.
Okej.
Okay. Det står att klassråd ska hållas. Och som sagt, elevskyddsombuden har en aktiv roll. De är med på brandskyddsrunder V37 och jobbar med förväntansdokumentet V42. Så det pekar ju mot en vilja att ge eleverna en röst, ett medansvar.
Okej, så vi har sett det här fokuset på systematiskt kvalitetsarbete och på elevens värld, stöd, trivsel, tydliga ramar. Men det finns en tredje, väldigt tydlig tråd som går genom nästan alla sjökorten.
Mm, jag vet vad du tänker på.
Erasmus Plus.
Mm, det är verkligen ju var en jättegrej på den här skolan.
Ja, det är verkligen slående hur mycket plats det får. I den interna kommunikationen alltså. Och det är inte bara ett sidospår.
Nej.
Nej, det framställs som djupt integrerat i allt annat utvecklingsarbete. Det finns en tydlig strategisk koppling.
Hur menar du strategisk? Är det inte mest kul att resa och lära sig? Ja, säkert det också. Men i sjökorten, vecka ut och vecka in, så listar de specifikt vilka av skolans egna utvecklingsmål som de olika Erasmus-aktiviteterna, mobiliteterna kallas det, ska bidra till.
Aha.
4 av skolans 7 övergripande mål lyfts fram just i Erasmus-sammanhanget.
Vilka mål är det?
Okej, ska vi se. För det första, ökad integration och inkludering för att stärka lust och motivation hos alla elever.
Mm.
För det andra, att digital teknik används så att den tillför kvalitet i lärandet.
Logisk.
För det tredje, att utveckla skolan till en socialt mer hållbar organisation. Motverka stress, främja positivt klimat.
Viktigt.
Och för det fjärde, att öka elevernas medvetenhet om vad det innebär att vara EU-medborgare.
Så alla resor, kurser, jobbskuggningar, allt ska kunna kopplas till minst ett av de här lokala målen. Det är ju smart. Då blir det inte bara fladdriga aktiviteter.
Precis. Det ger ju en riktning, ett syfte utöver själva resan. Och det är mycket aktiviteter. Personal har varit på kurs i Amsterdam om estetiska metoder för livskompetenser.
Just det, vecka 40.
Mm. Och en annan kurs planerades om mobbning och nätmobbning, vecka 43. Kopplar ju direkt till det sociala hållbarhetsmålet.
Mm.
Sen nämns jobbskuggning och gruppbesök både till och från skolan. Tjeckien, Italien, Tyskland, Frankrike. Och sen elevresa till Tyskland.
Det låter intensivt. Men hur ser de till att lärdomarna från alla dessa resor faktiskt kommer hela skolan till nytta? Risken är ju att det stannar hos den som var iväg.
Ja, den risken finns ju alltid. Men de verkar ha tänkt på det. Det finns en rutin, beskriven i ett äldre sjökort, om att personal som varit iväg ska presentera sina erfarenheter för kollegorna.
Okej, inte bara berätta lite löst.
Nej, det finns krav på presentationen. De ska inkludera en praktisk aktivitet baserat på vad de lärt sig.
Aha.
Personliga reflektioner. Och det här är viktigt. Konkreta idéer om hur lärdomarna ska användas på Hedda Visingsskolan framöver.
Då blir det ju mer än bara en reseberättelse. Då ska det leda till något konkret.
Exakt. Det höjer ju nivån. Ett exempel som nämndes vecka 40 var ju lärarna från Amsterdam. De delade med sig av tips på digitala verktyg, kan vara olika AI-tjänster.
Då blir det ju handfast nytta för kollegorna.
Precis.
Får eleverna också dela med sig? Strukturerat.
Ja, det verkar vara en nyare grej. Nämndes i vecka 37. Elever som varit iväg ska redovisa under Wising-dagarna. Främst för sin egen årskurs då.
Bra sätt att sprida det bland eleverna också.
Ja, och allt det här dokumenteras noga också. Digitala formulär för allt möjligt kopplat till Erasmus plus akkrediteringen och E-pass-arbetet.
Vad är E-pass?
European Parliament Ambassador School Program. Så det är formulär för kurser, jobbskuggningar och som en extra grej kunde man ju följa Amsterdamresan live på en blogg, heddamobilities.com.
Det tyder ju på att de vill vara transparenta och kommunicera utåt också, eller i alla fall internt, om vad de gör.
Ja, precis.
Okej, om vi ska försöka summera lite då, efter den här genomgången av Hedda Visingsskolans interna snack från hösten 2025, vad är det viktigaste vi tar med oss?
Vad tycker du?
För mig är det nog bilden av en skola som jobbar väldigt metodiskt.
Målmedvetet.
Det är systematiska kvalitetsarbetet, fokuset på beprövad erfarenhet, samarbetet med grannskolan. Allt pekar ju på en vilja att verkligen professionalisera och förbättra undervisningen.
Jag håller med. Och samtidigt, det starka fokuset på att skapa en trygg och stödjande miljö för eleverna. Genom de där tydliga rutinerna, trivselarbetet och stödet som norm med det riktade stödet.
Mm.
Det som kanske är mest imponerande är hur de lyckas väva ihop allt det här. Att Erasmus-projekten inte är någon isolerad grej utan faktiskt används som ett verktyg för att nå de lokala målen om inkludering, digitalisering, social hållbarhet.
Det finns en röd tråd helt enkelt. Från det stora målet om en god miljö ner till hur man kör whizzing-dagar, skriver förväntansdokument och ja, till och med hanterar skåpnycklar.
Ja, och tydligheten i kommunikationen via sjökortet, den verkar ju helt central för att få det hända.
Att man hela tiden får veta vad som gäller och varför.
Precis. Den där regelbundna, detaljerade, transparenta, interna kommunikationen, den är nog en nyckel.
Som fick dig att, ja, tänka till. Kanske den där pragmatiska AI-användningen. Eller sättet de vänt på det med riktat stöd. Eller just den starka kopplingen mellan det lokala och det internationella.
Och här är en sista tanke att fundera vidare på, som bygger på det vi sett i deras eget material. Vi har ju sett den här väldigt detaljerade, regelbundna, transparenta, interna kommunikationen, sjökortet. Hur tror du att just hur man kommunicerar internt och hur ofta, där man lyfter allt från stora strategier till små detaljer som skåpnycklar, hur påverkar det en organisationskultur och dess förmåga att faktiskt genomföra sina planer och nå sina mål?
Mm.
Vad skiljer en sån organisation från en där informationen kanske är mer sporadisk eller informell?
Det är en jättespännande fråga. Om kommunikationens kraft. Något att fundera på. Tack för att du lyssnade på den här fördjupningen i Hedda Wisingskolans arbete, helt baserad på deras egna interna dokument.